CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people.
So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop.
I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners.
Statsminister Stefan Löfven är i karantän efter att en person i hans närhet träffat en covid-19-smittad.
Alla djur inom den omfattande danska minkuppfödningen, miljontals djur, ska avlivas för att förhindra mutationer av coronaviruset.
Ja, inte oväntat blev det här amerikanska valet inte som de flesta andra. Hur många vinnare är möjligt i ett presidentval? Och den här polariseringen som alla talar om, är det Donald Trump som skapar den eller är han bara en effekt av den? Och vad angår oss USA 2020? Är det här ett ödesval också för Europa och Sverige? Covid-19 tar inte paus för att det är presidentval och statsministern själv är i karantän. Välkommen till veckopanelen, presidentvalveckan 45. Jag heter Staffan Dopping. Och i veckans panel har vi en analyssugen trio, tämligen välbekant för de flesta av kvartalspublik, tror jag. Håkan A. Bengtsson har varit med ett par gånger tidigare, vd för Arenagruppen. Morsning.
Tack.
Dana Purkkomäljan är jurist och liberal debattör.
Tack. Hej. Så mycket.
Och Anna-Karin Wyndhamn, doktor i pedagogiskt arbete, knuten till Göteborgs universitet. Välkomna allihopa.
Tack.
Ja, vi börjar då med att reda ut alla turerna i det amerikanska presidentvalet så att lyssnarna blir helt på det klara med hur valet avlöpte och hur USA kommer att styras de närmaste 4 åren. Håkan och Bengtsson kan väl börja.
Ja, det var, jag tänker tillbaka på för fyra år sedan, det var det något snöväder i Stockholm. Det är det jag minns och kommer alltid att minnas med det valet och Trump blev vald. Nu så hade jag nog nästan en fysisk oro inför det här valet som förstärktes av när jag vaknade upp på morgonen och sa att Trump skulle vinna. Förmodligen som allt såg ut då. Och sen har det ändrats. Och den förändringen är ganska intressant. Jag tror den säger någonting om det politiska landskapet, den politiska geografin. Att de här rösterna som har räknats i slutet här, i de här swing states, det är ju i större städer där demokraterna är starkare. Och först räknades ju röster i områden där det bor färre personer i landsbygden. Och det är ett mönster som vi har sett under lång tid, att demokraterna är starka i de större städerna. Och kanske också till och med vinner Georgia och Arizona. Så att det är en, på sätt och vis, även om Trump gjorde bättre ifrån sig än vad man hade väntat eller hoppats. Så det är ändå lite bekräftelse på att demokraternas långsiktiga, så att säga, idé om att man kan forma en större majoritet inte kan förkastas helt och hållet trots att de har förlorat mot Trump en gång.
Det här kan ju vara avgjort när panelen publiceras lördag, men när vi sitter här nu så står det 253 till Joe Biden, 213 för Donald Trump när vi spelar in mötet. Anna-Karin Wyndhamn, när du reder ut hur det kommer att gå och vad som har skett, hur låter det då?
Vad reder jag ut? Menar du själva valet? Eller hela
presidentvalet, vad som är det viktiga och vad som kommer hända nu?
Jag tycker Håkan sammanfattade det väl med just den här skiktningen också i var demokraterna hämtar hem röster och var de ökar, så att säga. Och samtidigt som den klyftan mellan stad och land och mellan någonstans elit och folk också, eller det egna landet och länderna som omger, som ju Trump i mycket hög grad tog sig fram på eller adresserade på ett sätt som gjorde att folk röstade på honom. Den ser vi ju också komma till uttryck i de röstetal som du beskrev här inledningsvis. Och frågan är väl, alltså det som, precis som du sa, som är glädjande är ju att Harris och Biden har på något sätt lyckats häva sig över, i alla fall Biden, att adressera specifika grupper bara, utan snarare tala om, gå fram på en ganska moderat demokratisk politik.
Han är ju väldigt bra på att inte vara Donald Trump. Det är väl kanske...
Ja, nej, men det visar sig också i de utspel han, eller de tal han har givit sedan vallokalerna stängde, att han förhåller sig till sitt ämbete på ett respektfullt sätt. Och böjer sig, så att säga, för det resultat, vilket det än är som kommer. Till skillnad då från motståndaren här, som snarare går i konflikt med hela systemet. Mm. Och egentligen med de institutioner som han är fram till nu satt att vakta över och tjäna.
Ja, vi ska jämföra olika sätt att hantera det här. Dana, vad är din take på valet än så länge?
Ja, än så länge så är min huvudsakliga take på valet att jag har tänkt väldigt mycket på den amerikanska konstitutionen den här veckan. Och,
som jurist så är det kanske ligger nära till hands.
Ja, men också ur ett filosofiskt perspektiv. Jag har tänkt väldigt mycket på James Madisons text Federalist nummer 10, som har varit ansedd som en av de huvudsakligt principiella dokumenten när det kommer till den amerikanska konstitutionen, där han argumenterar för att det som man kallar för fractions alltid kommer existera i ett fritt samhälle. Alltså två grupper som leds utav sina respektive åsikter på grund av de gemensamma intressen, och att de här intressena kommer få de här grupperna att arbeta emot samhälleliga intressen eller till och med arbeta för att kränka andras rättigheter så länge det gynnar dem själva. Och James Madisons svar på att kunna motverka det här med fractions, det var att vi behöver en republik som är ledd av en president som är vald genom direkta val. Och det här blev då en verklighet i och med ratificeringen av den amerikanska konstitutionen några år senare, alltså efter 1787. James Madisons tes dock, för att den ska fungera, vilar på det fundamentala, vad man kallar för a peaceful transition of powers, vilket har varit ledstjärnan för de amerikanska valen så långt bak som de har existerat. Vi har sett exempel på John McCain, Hillary Clinton, Al Gore, när de förlorade, alltid uppmanade sina väljare att okej, vi har förlorat, vi behöver bita det sura äpplet och stödja den presidenten som folket har valt. Men Trump har inte gjort detta, och han har gjort det med en fas som jag faktiskt inte kunde föreställa mig. Jag tänkte att han skulle throw a tantrum, så att säga, men nivån av det han har tweetat ut har jag fått mig att känna mig ganska bestört faktiskt.
Ja. Vi kan ställa de här lite tre olika politiska temperament, alltså bredvid varandra kan man säga. För att om vi börjar med George Bush den äldre, som ju var president 1989-93. Han fick bara en period, och i presidentvalet 1992 förlorade Bush mot Bill Clinton. Och valresultatet, när det var klart inför anhängarna, summerade Bush så här.
Thank you so much. Well, here's the way I see it. Here's the way we see it, and the country should see it, that the people have spoken, and we respect the majesty of the democratic system. I just called Governor Clinton over in Little Rock and offered my congratulations. He did run a strong campaign. I wish him well in the White House, and I want the country to know that our entire administration will work closely with his team to ensure the smooth transition of power. There is important work to be done, and America must always come first. So we will get behind this new president and wish him well.
Ja, vad finns det att säga om George Bushs budskap den 3 november 1992?
Alltså han gör ju det jag var inne på tidigare, att han böjer nacken inför de institutionerna, eller för demokratin egentligen, och för resultatet, och ser sig själv. Det finns ju en koppling till hur Biden formulerade sig här för igår, eller vad det var, när han talar om att om jag blir president så blir jag hela folkets president. Alltså då upphör de här skillnaderna, eller partitillhörigheten är inte det centrala längre.
Han såg inte ledsen ut heller när han sa, jag tittade på det här väldigt noga igår. Ja.
Nej, det var en självklarhet uppfattade jag det som. Men mina tankar går också till där vi har haft svenska politiker som man ofta lyfter fram som någon slags stjärnor i den här bemärkelsen. Där man, jag vet att det finns i alla fall en historia om att Fälldin sa om sitt arbetsrum när han var statsminister och att han inte smyckade det. Han fäste inte sina personliga tillhörigheter till att möblera det, därför att det är någonting som är till låns. Det är inte mitt. Jag kan inte ta det för givet. Mm. Vi har de här historierna om Erlanders hustru som kommer med en penna och lämnar tillbaka den efter att tagit Erlander.
Tillhör statsverket. Ja.
Jag vet inte om det är en sann historia eller om det har blivit en skröna.
Jag tror att den är sann. Ja. Att det gäller många pennor dessutom.
men det säger någonting om förhållningssättet och attityden till vad det är. Vilken funktion man själv har, som illustreras väl i exemplet du spelade upp.
Mm. Alltså familjen Bush representerar ju också, ska man säga, den mer moderata delen av det republikanska partiet med en lång politisk erfarenhet. Det är klart att de var lite mer högorienterade än vad Clinton var, och kanske framförallt Bush den yngre, men ändå en respekt för de demokratiska institutionerna. Och då, om man jämför med då hur The Grand Old Party, som det kallas, republikanerna, styrs nu, så är det ju en oroväckande förändring av den politiska kulturen i det stora partiet. Och det är klart att de här demokratiska institutionerna som Dana pratar om och som vi diskuterar här, de är en sak, men de måste ju bäras upp av människor av kött och blod, och av partier som bärs också upp av de demokratiska idealen i sin praktik och sitt förhållningssätt, inte minst i sina motståndare. Och det är det som är det är oroväckande med den allmänna amerikanska utvecklingen under längre tid, ska vi säga. Det är ju inte bara Trump det handlar om. Men framförallt så representerar han ju något som vi inte har sett i modern tid i amerikansk politik.
Innan vi går vidare, så låt oss påminna oss hur Donald Trumps första respons var på valresultatet.
This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the US Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. And we will win this. And we, as far as I'm concerned, we already have won it. So I just want to thank you.
Ja, det var lite böljande det där från Donald Trump. Dana Porcomelian, vad säger du om det, vad betyder det här som han säger?
Ja, alltså, Donald Trump har ju förberett sig för det här de senaste 4 åren. Och han har förberett sina väljare på det här de senaste 4 åren. Inte förberett dem på att han ska bli omvald, men förberett dem på om han inte blir omvald. Genom att hela tiden använda en retorik som underblåser och skapar misstro för förtroendet i de demokratiska institutionerna, genom att utmåla alla som säger något som går honom emot som en del av the fake news media establishment, och helt enkelt skapa en grund där han kan avfärda all typ av negativa valresultat. Gott nog för honom i de delstater som han inte vinner att vara en fraud.
Men kan vi utgå från att alla hans påståenden om att det har skett oegentligheter är osakliga?
Ja, skulle jag vilja säga. För om man har tittat på fact-checks, alltså som har gjorts av de här etablerade och respekterade medierna, när de går igenom alla hans påståenden, exempelvis att valarbetare har lämnat ut sharpies, tuschpennor, till republikanska Trump-väljare så att de ska fylla i sina valsedlar med detta, och att det i så fall gör valsedlarna ogiltiga, det är falskt. Man får fylla i dem med svart bläck, blått bläck och tuschpennor. De här maskinerna läser av allihopa. Också hans påståenden om att det har skett ballot dumps. Det är egentligen bara ett annat ord för att poströster har kommit in efter valdagen och räknats, vilket är helt lagligt.
Nej, det finns ju inte några indikationer eller rapporter på något omfattande valfusk överhuvudtaget.
Så att,
men sen tänkte jag när jag såg det här talet som du citerade att det var ju inget segertal. Och jag tolkade väl så, han säger it's a sad moment. Och det kan ju också...
Ja, men han har vunnit, säger han också.
Ja, men någonstans kände jag, för att hans tonläge var väldigt annorlunda mot vad jag sett tidigare. Någonstans så tror jag att han innerst inne förstår att han har förlorat. Och att det, nu är det detta bara tolkning, att det här handlar om att spela upp en berättelse, skapa en mytologi om att han har blivit bestulen på valet på grund av poströstning eller någon form av röstfusk. Så att även om han kommer att bli avsatt, förmodligen, förhoppningsvis, så kan han då falla tillbaka till det här i någon slags knivhistoria om att han har blivit förrådd av demokraterna och någon annan. Och därmed så fortsätter ju hans historia på något sätt, och kanske också hans politiska historia, det får vi se.
Men jag tänker också att i den händelse, det ser ut att bli så nu, det vi talar om är de här talen, och han kommer antagligen att ge flera till som vi kan analysera och som kommer att vara lika bizarra som det han har hittills gjort sedan vallokalerna stängde. Men vi får inte samtidigt inte glömma bort att det som var hans politiska gärning dessförinnan, vad som gjorde att han blev vald i förstone så att säga, och det han sen har, vad det var han spelade på, vilka grupper han adresserade och också fick förtroende från, behöver vi fortsätta fundera över och analysera för att se de stora skiftningarna och det nya politiska landskap som har uppträtt där ur, där vi idag har de som röstar på republikanerna är inte primärt eller enkom välbeställda människor eller konservativt religiösa grupper. Det är det också, men det är också stora grupper av människor med låg utbildning eller med människor med låga, små resurser. Medan de som röstar på demokraterna i högre grad är människor boende i stadskärnor som vi talade om tidigare och som är högutbildade och som har kapital. Där någonting har hänt i den så att säga uppställningen som gör att det är det politiska landskapet vi måste förstå och vad polarisering innebär utifrån det.
Det som Trump har lyckats göra, det är att göra sig själv till en champion för the little man, alltså den vanliga amerikanen, alltså den vanliga arbetarklassen. Precis, vilket är ganska ironiskt eftersom att han också utnämner sig själv till att vara en multimiljardär och businessman. Men det som jag tycker är en presidents främsta arv, det är inte de krig, det mäts inte i de krig och konflikter han lyckas skapa utanför sina egna gränser, utan de krig och konflikter han lyckas skapa inom sina egna gränser. Och där tycker jag att Trump har vida överskridit någon president som jag kommer på i alla fall tidigare, kanske Nixon, går att jämföra i att härska genom att söndra sitt eget folk. Och det är det jag tycker är den stora faran med Donald Trump, och det ser vi nu när han twittar ut de här sakerna, som efter en hundvissla så dyker det upp hundratals arga demonstranter utanför stängda vallokaler och kräver att de ska sluta räkna röster. Det är helt absurt. Vi har aldrig sett något liknande. Och det här får mig verkligen att ifrågasätta demokratins väl och fortsätta ve i USA. För om USA inte kan samlas kring en ledare längre, om USA inte kan vara den rösten, den samlande kraften för den fria världen, ja men då kommer ju länder som Kina och Ryssland absolut ta över den ledarrollen. Så det här är en konsekvens inte bara för det politiska landskapet i USA, men det blir en konsekvens för hela västvärlden.
När vi spelar in det här fredag eftermiddag så är det alltså inte klart hela, även om det verkar vara fördel Biden och han fick ett litet övertag i Georgia som möjligen kan gå hem för honom, och då ser det ju bra ut för hans del. Men låt oss höra på hur han uttryckte sig i onsdags kväll svensk tid när han talade till sina supportrar och till det amerikanska folket.
I'm not here to declare that we've won, but I am here to report. When the count is finished, we believe we will be the winners. Now, every vote must be counted. No one's going to take our democracy away from us. Not now, not ever. And there will be no blue states and red states when we win. Just the United States of America. God bless you all, and may God protect our troops.
Var det här ett Håkan Bengtsson, ett utmärkt nästan segertal?
Ja, det var det. Han kunde ju inte utnämna sig själv som segrare, men han visar ju vad en kommande president bör säga i det här läget. Det vill säga att jag är nu vald av majoritet av väljarna, men jag kommer representera hela landet. Alltså det är lite samma sak, samma budskap som Obama hade en gång i tiden. Och det är också därför han lyckades vinna, för han hade det här universella budskapet. Han pekade inte ut någon specifik grupp. Va? Jag tycker det är intressant med Biden, för att många har ju tyckt att Biden var fel kandidat och skulle haft något mer profilerad. Men frågan är om inte han förhoppningsvis var den som hade möjlighet att utmana Trump genom att vara ett annorlunda. Han är ingen konfrontationspolitiker. Han är en, visserligen inte någon framgångsrik politiker, den meningen. Han har ställt upp 2 gånger tidigare i presidentval och inte lyckats. Så kanske inte någon bra debattör och inte en superbra talare heller. Men han är ändå den här samlande gestalten som är varm och i bästa fall skulle kunna överbrygga en del av den här konfrontationslogiken som finns nu. Och det är kanske därför också demokraterna valde honom, att de såg honom som en empatisk person som har erkänt sina misstag, inte säga att han har rätt i alla lägen och kan erkänna att han har haft fel, till skillnad från Trump.
Jag håller med om det, och jag tror också att seger eller fördelen, det som eventuellt då, eller mest sannolikt har tagit honom till seger, är att man har i någon mån i alla fall förmått att börja formulera någonting som kan vara det gemensamma goda framåt ur en demokratisk partipolitisk synvinkel då för USA som helhet. Snarare än den här fokuseringen på grupper, på minoriteter eller på idéer om över- och underordningar kopplade till de här grupperna som har varit dominant i den liberala pressen eller inom i universitetsvärlden i hög grad också, och som tror jag faktiskt har varit en bidragande faktor till att så den här splittringen och elda på den polarisering som vi ser. Så jag vill inte se det som att polariseringen och splittringen bara kommer ur Trumps sätt att manövrera detta, alla brister till trots. Utan det kommer också från den andra sidans fixering vid symboler, vid gester och så vidare. Snarare än att man riktar in sig på de faktiska ekonomiska ojämlikheter som finns och formulerar svar på det.
Ja, ska vi tala om detta då med polariseringen, som alla talar om att den är enorm och att den till och med kan vara farlig. Och du menar att jorden fanns redan före Trump eller utan honom?
Ja, det är det jag menar, i att det har skett en glidning inom båda partiflankerna så att säga, och där demokraterna...
Så Biden är inte oskyldig, eller hans parti är inte oskyldigt, menar du?
Nej, det menar inte jag. Jag menar att det finns en skuld där också i fråga om vilka frågor de har fokuserat och hur de har adresserat potentiella väljare och förstått att tolka av samtiden och se vilka frågor som är det centrala. Om det handlar om att vara skuldbelägga grupper eller ordna in grupper i den här förståelsen av världen som strukturerad av ett antal maktordningar, eller om det handlar om att rikta blicken framåt och se vad kan vi göra för att jämna ut de här ojämlikheterna och skapa bättre möjligheter. Där den liberala pressen har varit dålig på det.
Dana, har du sett den liberala pressen i USA?
Ja, det har jag. Och USA har alltid varit ett land som har varit väldigt torn av identitetskonflikter. Vilka är vi? Vem är vi?
Det är särslitet.
Ja, men precis. Och jag tycker att både republikanerna och demokraterna, de absolut de senaste åren har varit två partier som varit väldigt djupt inblandade i känslor om identitet. Eftersom den ena sidan ser sig själva som fundamentalt annorlunda än den andra sidan. Och jag tycker att Biden var ett smart val på det sättet, eftersom att han, som vi har sagt tidigare, inte amplifierar skillnaderna mellan de olika partierna.
Det är lite svengelska ibland, men det är helt okej.
Ja, jag ber om ursäkt för det. Det är för att jag har läst så mycket nyheter på engelska nu den senaste veckan.
Min gamla stereoförstärkare heter... Så det är förstärkare, va? Eller hur du menar?
Amplifier, ja, men precis. Förstärkning av det. Ingen går oskyldig. Men det som är skillnaden är ju att de har haft en president de senaste 4 åren som har tryckt in ett finger i de här meningsskiljaktigheterna och bara tryckt på och tryckt på och tryckt på och sär. polariserat. Och det har gjort situationen än värre.
Jag läste valforskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som ju också var en central person i SVTs valvaka. Han skrev på Twitter, han är ju ganska aktiv där som statsvetare, och skrev: det är inte Trump som polariserat USA. Det är decennier av växande samhällspolarisering som möjliggjort Trump. Håkan och Bengtsson, vad säger om det?
Jo, det är min poäng också. Jag tror att om man tittar på reallöneökningen för svenskar generellt, så har alla fått reallöneökningar utom en liten grupp som inte har fått, och väldigt, många har fått väldigt mycket.
Mm.
Men om man tittar på USA, så är 90% av befolkningen sett som kollektiv har inte fått en reallöneökning sedan 1970-talet. Medan toppen har fått enormt mycket. Så att den här ekonomiska klyftan är ju enorm i detta land. Och det beror ju på att man tar några fackföreningar och en arbetsmarknad och ingen reglering.
Ingen svensk modell?
Nej, det, och framförallt fackföreningar. Och det är klart att det här spelar ju ut i ökade spänningar, ekonomiska och sociala. Och delvis kan man väl säga så att Hillary Clinton fastnade väl lite i den här... Hon betonade väldigt mycket att hon var kvinna, medan Obama försökte inte prata så mycket om att han var svart, på gott och ont, och han lyckades vinna.
Kamala Harris har ju mer använt detta.
Men sen den här identiteten är ju en del av det amerikanska pluralistiska samhället, det kommer vi inte ifrån. Samtidigt vill jag säga också att om man tittar på, det stämmer inte heller att de demokratiska väljarna är någon slags överklass längre, generellt. Det finns också fattiga människor i de stora städerna. Så de demokratiska väljarna har ju lägre inkomster än de republikanska. Så att det är den här bilden av att republikanerna representerar folket, det stämmer inte heller, tycker jag.
Nej, men det sa jag inte. Jag sa bara att det har skett förändringar i vilka grupper vi ser som tillhörande de olika partikonstellationerna.
Just det, och då kan man säga så att Trump har ju satsat väldigt bra på någon slags identitetssegment. Mm. I förra valet så satsade han väldigt hårt på den vita arbetarklassen. Han åkte ut till Ohio och sådana ställen och sa: jag ska komma tillbaka, jag ska se till så att ni får jobben tillbaka. Och någonstans tror jag att vad det representerade och varför de röstade på honom var för att han kanske var den enda politiker som såg dem i någon mening. Och att de demokratiska politikerna inte har förstått deras frustration över decennier av försämrade villkor, förlorade jobb, städer som har utarmats och så vidare. Det här var inte ganska skicklig.
Alltså något som jag tycker är väldigt viktigt att lyfta fram utöver de här socioekonomiska skillnaderna som gjorde att Trump blev vald från första början. För det håller jag med dig om, att han var en man som såg... det han kallade för att vara den vanliga amerikanen. Och de valde honom till president. Något som jag tycker att är USAs största problem, det är ju raskriget. Alltså rasfrågan. Något som inte har löst sedan Martin Luther King och Malcolm X-dagar. Som fortfarande ligger under ytan och spär på. Som ledde till Black Lives Matter-demonstrationen och har gjort att det finns svarta afroamerikanska utbytargrupper som nu går och kräver att de ska få en eget territorium, alltså egen stat, ett eget land inom USA. Och det här är en fråga som måste tacklas, och det är ingen som har tagit i den än. Och jag hoppas och tror med bakgrund av vad man har sett Trump göra de senaste 4 åren, att Biden förhoppningsvis är kanske inte the right man, men en better man för det jobbet.
Sent i torsdagskväll så talade Donald Trump på nytt till sina anhängare och till omvärlden från Vita huset, och han upprepade då sin anklagelse om att valet skulle vara riggat.
If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. They're trying to rig an election, and we can't let that happen.
We can't let that happen.
Ja, han använder sig väldigt mycket av det här ordet they. Alltså de försöker att stjäla valet. De har gjort att det blir illegala röster. De korrumperar. Alltså för det första, vilka är de? Är det demokraterna? Är det någon typ av Illuminati-konspirationsgrupp?
QAnon.
Ja, men det specificeras inte. Och det förstärker ju hans väljares känsla av utsatthet och att vara förrådda. Och också gör att de lättare mobiliserar sig. Så han använder sig av den här retoriken väldigt medvetet. Och när han pratar om illegal votes, det är ju skitsnack. Alltså de här illegal votes han pratar om, det är ju poströster som är helt i linje med det amerikanska valsystemet och som räknas efter valdagen.
Men du, det sades ju igår att från Georgia var det väl, att det döda personer hade räknats in som
älgar. Ja, men det är ju inte heller sant.
Men de hade ju en presskonferens som föregick det här talet. De hade dragit fram två personer som skulle vittna eller bära vittnesmål om att de hade, röstningen hade gått galet till. Och i vad mån det var korrekt eller inte kommer väl att visa sig. Men det intressanta i den scenen som spelades upp där tyckte jag var att när den första mannen gick fram och började tala och journalisterna kommer med enstaka frågor så svarar han direkt att ni är här för att ta del av information, inte ställa frågor.
Mm.
Vilket ju är det här drivet till sin spets på något sätt, va? Där makten talar ut och dikterar då vems röst som räknas och vem som inte räknas.
Och det syntes... Oj, förlåt.
Ja, nej, men och det jag tänker på att den tveksamhet mot medierna som Trump i mycket har odlat och där han kanske i vissa fall hade fog för det han hävdade under de här åren som har gått eller när han kom till makten av att det fanns en så att säga aktivistiska agendor på nyhetsredaktioner som också har accelererat därefter. Men det här är ju, det talet han höll i natt är ju det förhållningssättet, det synsättet draget till sin spets. Där allting som inte stämmer med min uppfattning om vem som ska vinna eller vad som ska ske, det är dem. Det är de som gör fel. Det är de som är fienden. Alla som inte är med mig är dem då.
Mm.
Ja, men, apropå det här med rasfrågan så kanske man bör se Trump som en reaktion mot den första svarta presidenten i USAs historia. Att han i hög grad var en vit president. En president som appellerade i första hand till den vita delen av USAs befolkning. Och här är den stora tragedin att efter så många hundra år så har man inte lyckats hitta någon form av så att, säga, att sluta klyfta mellan de svarta och vita. Och det är den historiska skulden i det amerikanska samhället.
Mm.
Det vill säga flera hundra år av slaveri, lång period, hundra år av segregation i sydstaterna. Men också diskriminering, utestängning av den svarta befolkningen. Jag menar, Roosevelts New Deal innebar inte att de svarta kunde ta lån för att köpa hus exempelvis. Etcetera, etcetera. Mm. Så du har ju segregation även inte bara i sydstaterna utan även i nordstaterna. Och det här, och då fokuserar man i och för sig med rätta på kravaller och sådär på samma sätt som vi gjorde 1968. Men man måste på något sätt förstå att den här klyftan, så länge den här klyftan består så kommer man aldrig komma till rätta med den här rasfrågans klyvnad i det amerikanska samhället.
Men det här talet som han höll, alltså det här senaste då, I would easily win them, like if you count the legal votes, det blev alltså flera tv-kanaler avbröt sändningen av det här talet med motivet att han spred osanningar.
Mm.
Är det rimligt förhållningssätt från massmedier när en sittande president talar att nej, nu bryter vi här för det här tycker vi inte är sakligt?
Men det är väl ett uttryck för den, liksom, det krigsläge som har rått emellan medierna och Trump under de här fyra åren och som han själv har eldat på.
Men kan det vara rätt att agera så från ett medieföretag? Ja, vi bryter sändningen, vi tycker inte att det här är korrekt.
Nej, jag tycker det är nästan lika märkligt egentligen som talets innehåll. Och som tonen i talet var.
Alltså jag tror att medier, både höger- och vänstermedier, har lite fått nog. Men sen också börjar inse att det som håller på att hända, oavsett vad vi själva tycker, oavsett om vi själva är republikaner eller inte, så kommer det här...
Eller oberoende,
så kommer det här att skapa ett sår som kommer ta oerhört stor tid att läka och konflikter som är farliga för vårt land. Och jag tror att de ser det som sitt ansvar att informera sina tittare, för de får ju göra som de vill. De är ju liksom, it's a free country, man får avbryta sändningen om man vill. Och Twitter har vi sett gjort samma sak, att de har flaggat flera av presidentens tweets och säger att det råder delade meningar om det här, rösterna är inte sluträknade. Jag ser inget fel i det. Hade jag gjort det själv? Nej, det hade jag inte.
Men är det inte ändå så att det båda parter gör här är att sätta sig över folket? För att säga, folket kan inte hantera det här talet. Vi bryter det. Vi bedömer att det här är inte någonting som ska kablas ut. På samma knasiga sätt som Trump står och förvrider resultatet av valet i sitt tal. För mig finns det en märklighet i båda agerandet. Båda de här scenarierna är märkliga.
Ja, så det är ju föredraget skulle ju vara att de låter honom haverera och sen så bryter de liksom bryter de sönder samtliga av de här påståendena bit för bit.
Är det jag menar?
Efter
låt dem ta del av det. Bryt ner det, gör journalistiska uppdrag.
Och det har ju också många medier gjort, till exempel CNN som har varit väldigt duktiga på det.
Sen ska man komma ihåg också att de amerikanska medierna är ju mycket mer ställningstagande. CNN är liksom demokratiskt, Fox är republikanskt och sen har du en undervegetation av liksom alternativa medier som driver på, framförallt på högersidan. Så att det är mycket mer att ta ställning för den ena och den andra. Men jag tolkar det väl lite som att här har vi mannen som folk har lyssnat på i 4-5 år och nu är folk trötta på.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Höra honom ljuga det amerikanska folket i ögonen. Jag ser det mer som en symbol för det där än något journalistiskt, utan nu, enough is enough.
Jag har svårt att inte lägga mig i den här själv, måste jag säga. Men
du kan ställa ledande frågor.
Ja, det skulle aldrig falla mig in. Men
jag måste skjuta in, för jag tyckte det var en märklighet i det du sa innan, Håkan, när du, apropå att du gick från Obama till Trump och vem de företräder och vem de är president för. Därför att tittar du på väljaropinionen nu så är det ju ändå så att Trump har fått många minoriteter har valt att lägga sin röst på honom. Den gruppen som har gått ner i stöd är vita män. Det är den enda gruppen så att säga han tappar i. I detta lägger jag ingen värdering om huruvida han har gjort en bra kampanj eller inte. För där tror jag vi är ganska eniga. Men just detta med att man tänker enkelt i att han är en vit man och det är vita män, vita rasistiska män som har röstat på honom. För så är det ju inte enkom.
Nej, men det sa jag inte. Men framförallt han blev vald med den politiken. Sen är han är också en smart politiker och har säkert smarta kampanjmänniskor bakom sig. Och han har ju då lagt sig i sin argumentation så att han har lyckats attrahera minoritetsgrupper. Och det behöver ju republikanerna för att ha en chans. Och det har de lyckats med vissa latinoväljare också. Så att, men det var mer hur han kom fram som politiker. Mm. Så ska man se honom som någon slags vit president i relation till det som uppfattades som en svart president. Mm.
Alltså jag tycker inte det är så där jättemärkligt att Trump har gått från att inte ha så många minoritetsröster till att 4 år senare ha minoritetsröster. För att skulle vi mena att det skulle vara märkligt skulle vi också mena att alla minoriteter vill samma sak. Och så är det ju inte. Utan Trump,
han hade minoritetsröster i förra.
Ja, fast det har ju ökat som du sa. Och det finns många personer som tillhör minoritetsgrupper som blir attraherade av Trumps tal av att här gör vi rätt för oss och alla illegala ska ut och det andra och tredje med det fjärde. Men det har vi ju minoritetsgrupper i Sverige som tycker också. Så jag tycker inte det är konstigt att den gruppen har växt faktiskt.
Just nu så meddelar CNN att Biden går om Trump även i Pennsylvania. Mm. Det är nu då när klockan är strax 15.
Mm. Ja. Jag skulle vilja prata lite om omröstningen i de här staterna. Trump har ju menat att det pågår valfusk och det pågår fraud och det ena och det andra med det tredje. Och det ska bli väldigt intressant att se hur hans så kallade legal process kommer att handläggas framöver och hur väl hans argumentation håller. För exempelvis i Georgia. Det är en republikansk stat med en republikansk senator och en republikansk guvernör. Och där leder Biden just nu. Och om Biden skulle vinna Georgia så är han en elektors röst ifrån att bli president. Då behöver han bara en delstat till. Och Hur ska Trump förklara det genom att they stole the election?
Om vi utgår nu från att det blir Biden som vinner, det verkar inte allt för djärvt då. Det har varit en coronapandemi som framförallt har märkt sedan i mars i år och det är jättemånga döda i USA. Hur skulle det ha gått i det här valet om det inte hade varit en pandemi?
Jag tror, detta är bara en hypotes, men jag tror nog att det hade gått bättre för Trump. Jag tror att han har inte kunnat kampanja som han hade velat. Han hade kunnat vara mer effektiv i sin aktivistiska kampanj, retorik, relation till den lite mer tillbakadragna Biden. Och sen var det ju så att han ledde ju starkt, inte minst i de här staterna i rostbältet i våras, som 60% stödde honom exempelvis. Så att jag tror att det kan finnas en underliggande skepsis till hans agerande också som faktiskt har gynnat Biden här.
Och han hade väl också, jag håller med om det du säger där, och han hade ju, givet att pandemin inte hade kommit, bättre kunnat väljarmässigt kapitalisera på att ekonomin gick bra, att arbetslöshetssiffrorna var låga och de insatser han har gjort som har slagit väl ut, både inrikespolitiskt, han hade kunnat hämta hem mer poäng på de utrikespolitiska grejer han har gjort också i Mellanöstern framförallt.
Alltså det har han ju gjort i alla fall. Alltså,
det hade stått fram tydligare utan tvekan.
Ja, han kanske hade fått mindre fact checks, men han har ju lyft fram att ekonomin går som tåget och att de har gjort ett jättebra jobb i coronaarbetet och allting, oavsett coronapandemi eller inte. Det som jag tror att coronapandemin gjorde mot Trump, det var ju poströsterna. Att det var så många poströster, flera miljoner som gavs in, och att det gynnade demokraterna.
Får vi anledning att återkomma till presidentvalet i kommande paneler? Jag lutar åt det. Nu blir det ren inrikespolitik i veckopanelen. I 1,5 år har en grupp inom Moderaterna arbetat med att utveckla ett nytt idéprogram. Uppgiften från partistyrelsen var att formulera Moderaternas idéer för vår tid, att få ihop samtiden med partiets ideologiska arv. Och en kort version av det här programmet har vi publicerat på Kvartals sajt idag. Den är skriven av Kristoffer Fjellner, Alice Teodorescu och Fredrik Johansson. Fjellner har varit ordförande i den här programgruppen och Teodorescu huvudsekreterare och Johansson ledamot. Artikeln Invandrare, den här rubriken Invandrare ska anpassa sig till majoritetskulturen, och ni i panelen har väl tagit del av det här idéprogrammet. Vad är det Moderaterna säger i det här dokumentet?
Ja, jag har ju både ris och ros och ge. Jag tycker att innehållet är förhållandevis bra och jag tycker det är rimligt och jag tycker att de har satt upp bra mål. Det som jag ställer mig lite frågande till eller tycker är sämre, det är själva utformningen av det här dokumentet.
Nu är det bara den här artikeln du har sett.
Ja, precis. Artikeln.
Så det kommer mera i helgen.
Ja. Utformningen av artikeln och rubriken som jag tycker är missvisande för resten av artikeln.
Den kanske Kvartal har satt.
Det kanske eller? Kvartal har satt.
Den där har absolut varit på partinivå och godtaget.
Mm. Så att, okay.
Men det står inte exakt så i artikeln, va?
Nej, det gör det inte.
Och visa mig den debattartikeln. Ja, det är för sig, möjligen skulle det kunna inträffa hos oss då.
Det jag vill säga är att den här rubriken är inte riktigt talande för vad dokumentet till största del innehåller. Jag tolkar den här artikeln att det handlar väldigt mycket om att återuppbygga statens kärnroll. Och att det handlar om frihet under ansvar och att lite gå tillbaka till sina liberalkonservativa rötter och förklara vad liberalkonservatism är. Och sen också göra ett par strategiska neddyk, till exempel att nämna hedersförtryck och även ha en miljörubrik som jag inte förväntade mig från Moderaterna. Men det visar ju också att man vill vara ett regeringsparti för framtiden och för hela Sverige. Att man inte kan låta vänstern ta patent på miljöfrågan.
Ja, vad säger ni andra? Håkan och sen Anna-Karin.
Nej, men jag håller väl egentligen med. Det är inte så uppseendeväckande som rubriken kanske antyder faktiskt. Men sen är det nog ändå att en liten glidning bort från globalismen, det internationella samarbetet, tillbaka lite till att nu är det staten i Sverige.
Inåtvänt alltså?
Ja, det är lite mindre av Moderaterna under Bildt och framförallt Reinfeldt över det här än vi har sett, inte tillbakagång, men alltså det är lite mer traditionellt högerperspektiv skulle jag säga. Mm. Lite mindre globalism och lite mer nationalism faktiskt. Mm.
Jag tänker att det är också ett stort hopp bort från tidigare flörtande med lite multikulti eller med den typen av tankegods och av där man kanske tidigare har anammat ett språkbruk där man pratar mer om att det finns strukturer eller liknande, och det finns inte. Alla de här postmoderna influenserna som har påverkat i princip alla partier, möjligen utom Sverigedemokraterna.
Vad tänker du på? Vad har Moderaterna varit och som de nu har lämnat?
De tar ett steg åt höger här, uppfattar jag, och blir tydligare i detta. Sen så kan man ju också notera att det är inte en stor vision, det är en vision framåt på ett sätt, men det man talar om i texten är ju att återupprätta någonting som har då gått förlorat eller som inte fungerar i det nuvarande samhället. Det, vi ska så att säga bygga upp det igen.
Man har trampat snett några gånger.
Ja, det är inte någon skönmålning av att man utlovar någon slags paradisisk tillvaro mycket, mycket bättre än vad det nu är, utan om vi har tur, om vi lyckas med detta, säger man, då kanske samhällskontraktet så som vi tidigare hade det kan återupprättas, där man faktiskt kan ha lag och ordning och så vidare.
Realistisk optimism är en term som används här, Håkan.
Ja, men det är lite mer konservativt och lite mindre liberalt skulle jag säga. Man förskjuter, under lång period var Moderaterna varit mer liberala än konservativa. Egentligen från Bohman och framåt faktiskt. Även om man,
ett steg till höger tycker du?
Ja, om man konservativt menar höger så tror jag mer till en traditionell högerposition skulle jag säga. Det är mindre liberalt och mer konservativt.
Ja, alltså jag skulle vilja lyfta en sak som jag tycker nästan är lite motsägelsefullt i den här artikeln. Å ena sidan så lyfter de upp vad som kallas toleransparadoxen, vilket jag tycker är väldigt bra. De skriver att tolerans kan inte utsträckas till det öppna samhällets fiender, vilket betyder i princip att Vi tänker inte hålla på med censur, vi tänker inte tumma på vår yttrandefrihet, vi tänker inte tillåta att människor använder vår demokrati för att nedmontera den, med andra ord. Jättebra, inga konstigheter. Men sen så när man skriver under den här rubriken öppet land med gränser, där man går in lite på, det är egentligen det enda stycket som pratar om det som rubriken anspelar till, och 80% av artikeln handlar om annat. Där skriver de att vi ska ha krav på en ambition att bli del av vårt samhälle. Okej, fair enough. Sen så står det, integration är en dubbelriktad process. All right. Och sen ideal...
Är inte.
Ja, integration är en
invandrare. Det står här.
Det står inte.
Insikten att integration inte är en dubbelriktad process.
Det är den som kommer som ska anpassa sig. Det är det de skriver.
Okej, i så fall är jag emot det. För det...
Ordet inte är väldigt viktigt.
Ja,
alltså.
Ja, jag missade det.
Testet man kör.
Ja, men jag missade inte det. Men alltså, det står att lära sig lagar, seder, bruk och anpassa sig till majoritetskulturen. I ett liberalt samhälle ska det väl räcka att man anpassar sig till lagarna och följer lagarna. Seder, bruk och anpassa sig till majoritetskulturen. Ska det finnas men, ett...
Fast det står är ju att man ska lära sig... Man ska lära sig och förstå dem.
Fast det här, det här är ett direkt citat från artikeln. Mm. Man ska lära sig lagar, seder, bruk och anpassa sig till majoritetskulturen.
Det handlar inte om att avskaffa den egna kulturen, utan om att hitta nycklar för att kunna verka inom ramen för den nya.
Men som liberal förstår inte jag riktigt värdet av att majoritetssamhället ställer krav på minoriteterna att du ska lära dig vad det innebär att göra si och så och si och så. Till exempel fira midsommar eller fira jul eller så här. Du behöver inte göra det, men du ska förstå. Varför då? Om jag följer ett lands lagar, om jag bidrar till samhället genom att ha ett jobb, då ska väl ni skita i om jag fattar vad midsommar innebär eller inte. Där håller inte jag med Moderaterna faktiskt.
Mm. Nej, vad menas med majoritetskultur?
Ja, är det,
är det midsommarfirande eller är det att inte fira jul som vissa inte gör? Är det, jag menar, en del av den svenska kulturen. För mig är ju liksom ett demokratiskt samhälle måste bygga på att folk får göra så de vill så länge inte de inskränker någon annans frihet. Mm. Och det handlar ju naturligtvis om förtryckande strukturer som inskränker människor som vi måste bekämpa av olika slag. Men den principen tycker jag är fundamental. Och därför blev det lite luddigt här, skulle jag säga, just när man pratar om majoritetskulturen. För att ett demokratiskt samhälle måste bygga på att man respekterar lagarna, inte kränker någon annan, inte inskränker någon annans frihet. Men att föreskriva att man måste lära sig vissa kulturella uttryck, det tycker jag inte är
demokratiskt. Det står det heller inte att man måste lära sig vissa kulturella uttryck. Så uppfattar inte jag det. Och jag kan tycka faktiskt att det är lite att kisa och blunda till och med för de uppenbara problem som finns i samhället just nu, som handlar om mycket att det är någon slags upp och ner oordning eller stök eller en hotfull stämning eller vad vi än vill kalla det, som springer ur att de ordningsskapande institutioner som vi har i samhället inte förmår att skapa ordning. Och så tolkar jag den formuleringen som är här, att det ska så att säga samhället vara tydlig med vad det är som gäller. Så sen att då säga att det skulle handla om att påtvinga någon hur man firar midsommar och jul. Det blir att förlöjliga dem och reducera de problemen vi har.
Nej, men problemen vi har i samhället har ju ingenting att göra med att en minoritetskultur inte fattar majoritetskulturen. Det är ju inte där våra problem går. Det är ju våra problem handlar ju om att unga hamnar i gängkriminalitet, att personer inte följer lagarna, att vi har, som de också skriver, hedersutsatt brott och förtryck. Det är jättebra. Men jag förstår inte hur ett liberalt konservativt parti med emphasis, eller vad ska man säga, tyngdpunkten på liberal, kan skriva att vi har ett samhälle där friheten är det väsentliga, där staten inte ska lägga sig i, men samtidigt skriver man att det är viktigt att minoritetskulturer förstår eller har en uppfattning, om man nu ska ta till det, ännu snällare begrepp.
Jag ser det som att den här gruppen tar avstånd ifrån är den nästan självförnekelse som har varit norm tidigare vad gäller att det eventuellt skulle finnas någonting som kan kallas en svensk kultur eller någon gemenskap kopplat till detta, och något sammanhang eller någon samhörighet kopplat till det, där man har förnekat det men uppvärderat inkommande gruppers kultur och erkänt och gett utrymme för de kulturella uttryck att ta plats i samhället. Alltså, här vänder man på det.
Jag ser det här väldigt som likt det som finns i en text på Kvartal som heter Den masochistiska nationalismen, som Göran Adamsson har skrivit den här veckan. Det låter,
ja, just det.
Han beskriver just det där, att en slags självhat medan man då tycker att andra kulturer är fantastiska.
Ja, jag tror att vi har under de senaste åren, inte minst med liksom Moderaterna och Kristdemokraternas steg åt höger ut, vilket jag inte lägger någon vidare värdering i, har gått ifrån den här självförnekelsen. Jag tycker inte riktigt att det är ett problem längre, utan
de sitter ju inte i regeringsställning.
Kan vi höra vad Håkan säger?
Ja, men, jag tycker så här att våldsproblematiken kan ju ingen förneka.
Nej.
Och den har djupa skäl och orsaker. Det finns en polisiär del av det som vi måste hantera. Och sen finns det naturligtvis ett dilemma om det finns grupper som av olika skäl, kulturella eller religiösa, inte vill vara liksom en del av resten av samhället. Det ska vi inte komma underfund med. Frågan är hur vi hanterar det. Och då menar jag så här, att integrationen mellan olika grupper som alltid kommer finnas, det har funnits tidigare i svensk historia, en högre grad idag, den bygger egentligen på om vi hittar politiska metoder som gör det lättare för olika grupper och individer att leva tillsammans. Det handlar om bostadspolitik, det handlar om utbildning som inte segregerar, det handlar om jobbmöjligheter, det handlar om möjligheter att leva ett fullvärdigt liv för alla individer och ändå tillåta att grupper finns i den här komplexa miljön. Och då för mig är det som är det centrala. Vad är det för instrument som behövs för att vi ska kunna leva tillsammans som individer och grupper i ett demokratiskt samhälle? Och det räcker inte att säga så att invandrarna ska anpassa sig, utan då är det också...
Men det är ju ett idéprogram, tänker jag. Vad är den överordnade idén? Och sen kommer reformerna att utkristallisera sig, eller förslagen på reformer kommer att utkristallisera sig utifrån den här överhängande
idén. Tänk vad en artikel kan åstadkomma. Vi ska runda strax med en, Dana.
Alltså, den överbyggande idén som jag läser det är ju att återupprätta hitta statens grundläggande funktioner och statens grundläggande ansvar, men samtidigt säga till individen att det finns ett ansvar hos dig också. Och det tycker jag är jättebra. Men jag förstår inte riktigt varför, när man har det som en princip, man pratar väldigt mycket om rättssystemet, om försvaret, om vården, om skolan, de här är våra kärnverksamheter. Och om man lyckas med de sakerna, att kunna upprätthålla samhällskontraktet och ha ett samhälle där folk följer lagarna, också då har en ambition om att lära sig sederbruk och anpassa sig till majoritetskulturen. Det tycker jag nästan är ett så här lite identitetspolitiskt inslag som jag inte såg komma från Moderaterna.
Då går vi över till veckans virusöversikt.
Generaldirektören på Folkhälsomyndigheten har därför beslutat om ytterligare skärpningar och genomför nu beslut om lokala allmänna råd. I dessa regioner och län så ska man då avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, som butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök, exempelvis i livsmedelsbutiker och apotek, kan göras, men ska ju då göras under säkra förhållanden. Man ska undvika om möjligt all fysisk kontakt med andra personer än det i hushållet. Och med fysisk kontakt i det här sammanhanget så menas att man ska inte umgås med andra på ett avstånd mindre än 1-1,5 meter.
Ja, allvarsorden kom den här veckan från Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten. Och den här veckan kom Sverige också över dödssiffran 6000 i covid-19. Provtagningar visar att smittspridningen har gått upp. Förra veckan var 9,7% positiva av de som testades, att jämföra med 5,6% veckan innan. Och så har då ytterligare två regioner kommit till skaran av de som har skärpta allmänna råd. Vad säger ni, kommer det att bli en svår höst det här för svenska folket?
Ja, det tror jag att det blir.
Ja, det tror jag också.
Och jag tror det blir annorlunda jämfört med i våras. Det här kommer att vara en svårare prövning för alla de som tyckte att det var segt i våras när vi fick de restriktionerna eller de råden som gällde då. Och jag tror att det blir tungt av det enkla skälet att vi bor i Sverige, det är mörkt också. Det här är en svår period överhuvudtaget.
Ja. Och det blir ännu värre.
Vi har inte sommaren att se fram emot. Jag tror att det spelar roll.
Ja, men nästa faktiskt. Sommar har vi ju.
Ja, men den ligger avlägset.
Våren är inte mycket att skryta med heller.
Nej, liksom. Men jag kan ta ett exempel från Göteborgs universitet. Vi fick ett inriktningsbeslut nu på att också all undervisning hela vårterminen kommer att vara distansförlagd. Det innebär att de närmare 6 000 personer som arbetar vid Göteborgs universitet arbetar hemifrån och bedriver då sin undervisning därifrån. Mm. Så att det faktum att vi inte har någon riktig slutpunkt på det tror jag kommer att sätta sig i våra sinnen och tynga det på ett annat sätt än vad det gjorde när det här började. För då trodde vi att det skulle ge sig.
Jag hörde lyssnande på hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Uppsala, Mikael Köhler, som kort och kärvt säger: minimera all kontakt med människor. Mm. Det är ju nästan... Ja,
och minkar.
Ja, just det. Det räcker inte med att man undviker människor, utan man måste vara ännu mer defensiv. Håkan, men det här är, kommer vi att klara det här? Eller vad kan vi räkna med för följder i spåren av det här?
Ja, det beror ju lite grann på hur länge detta håller på. Risken är
länge att, är väl svaret från alla som...
Förmodligen så är det väl, om inte vi får något vaccin ganska snart, så kommer det åtminstone att hålla på under vintern här. Och jag tycker man kan säga så här också, att de rekommendationer vi får nu är ju egentligen i de här riskområdena är ju hårdare än vad vi hade i våras. Och det är också en indikation på att läget är lite allvarligt faktiskt.
Vi sitter ungefär 1,5 meter från varandra här nu, och det har jag uppfattat tidigare som tillräckligt och bra och alla är friska. Men nu låter det som att man håller på att utvidga det här på något vis. Att det här kanske är sista gången vi möts i det här formatet så här fysiskt.
Jag är orolig för svenska folkets, vad ska man säga, goda hopp och moral, lite så. För vi har ju väldigt mycket förlitat oss på de här allmänna råden, väldigt mycket frivillighet, och vi har klarat oss förhållandevis bra med tanke på att det inte har varit några statliga restriktioner på det sättet. Vi har inte förbjudits att gå utomhus. Vi har inte förbjudits från att besöka granne eller mormor. Alltså allt har handlat om eget ansvar. Och det är många som har varit väldigt, väldigt duktiga på det. Men någonstans har ju människor sin gräns. Alltså alla är ju bara människor. Och jag vet inte.
Har du känt att du är nära din egen gräns?
Inte än, för jag är sambo och det har hjälpt väldigt mycket. Men det är, alltså Stockholm är ju en av de städerna i världen där det finns flest ensamhushåll. Mm. Och om vi rör oss mot en tid, oavsett om det är om 3 månader eller 6 månader, där personer inte längre orkar hörsamma de här allmänna råden och vi behöver gå in i en verklighet där vi faktiskt har riktiga restriktioner, då jag undrar när den kommer in.
Jag tror det kommer riktiga restriktioner tidigare än så faktiskt, om man ser på hur smittotalen går upp.
Nej, jag tyckte det var hårt att få det här sista beskedet. Alltså att det är, än en gång så är det färre på jobbet. Jag kan gå till jobbet så att jag går och är säker för det var att så få där. Men att få ett sånt här besked ytterligare en gång. Jag menar, nu går vi fram mot en jul. Mm. Den traditionella familjejulen är ju svår att föreställa sig i det nuvarande läget. Så att det kommer vara en mörk och dyster vinter.
Men med tanke på att det inte är total nedstängning i Sverige, utan det är de här visserligen stränga men dock rekommendationerna. Uppfattar människor den här allvarshöjningen som har skett?
Jo, men det tror jag att man gör utifrån att man faktiskt den här gången nu har stängt. I många städer har man stängt bibliotek. Öppna förskolan är stängd. I Göteborg har vi till och med diskuterat om skolor ska stänga och liknande, därför att smittspridningen har tagit fart där och det är många sjuka och så vidare. Och det gör ju om inte annat att de här institutionerna som tidigare ändå har varit öppna, så att vi har kunnat lura oss själva och tro att livet ändå fortgår och att det inte är så farligt här. Det kryper närmare oss, det vi har sett ifrån andra länder. Det är plötsligt här också. Och gissningsvis kommer, som jag sa tidigare, det att bli skarpa restriktioner här också. Därför att det är förberett på så vis att man kan skriva till ytterligare.
Tror du att man stänger restauranger helt till exempel? Eller vad har du för i åtanke där?
Ja, det är möjligt. Jag vet inte, det blir bara spekulation. Men att man går så pass långt som man säger att man inte får sitta. Man går in och säger hur många får vara tillsammans. Vad var det, 8 personer eller något liknande?
Högst 8 vid samma bord på restauranger, ja.
Nej, men det är ju en första indikation på att det vi har sett i andra länder kommer kanske här också.
Jag tror att vi kommer att gå mot att man istället för att förbjuda människor att gå ut från sin egen dörr, som man har gjort i många andra länder, sådana här lockdowns, så kommer vi gå emot att man stänger platserna dit människor kan tänkas gå, som du sa, med bibliotek, simhallar, förskolor. Och på tur så är väl också restauranger och gym som fortfarande är öppna. Gymmen är, alltså varje gång jag försöker gå till gymmet så är det kö till vissa. Och då går jag ju hem liksom.
Jag såg att i Oslo så blir det så kallad social nedstängning från måndag. Och där kommer nog gymmen vara stängda också.
Mm.
Ja.
Väldigt dystert.
Man försöker hitta en ljuspunkt, men stearinljus är väldigt trevligt så här.
Ja, det är ju jul snart.
Men och som ännu en komplikation i den här utvecklingen så kommer nyheten då om att SARS-CoV-2-viruset har tagits in i Danmarks minkfarmer. Och det är en mycket stor bransch i Danmark då med ett tusental farmer. Eller heter det farmar? Farmar? Farmer?
Det känns menat en rätt med farmar. Men,
farmar?
Ja. Lita på din språkkänsla, Staffan.
Ja, den här gången måste jag säga att jag är totalt osäker och ute på halis. Men jag vet i alla fall att åtminstone 12 miljoner minkar lever i Danmark och snart ska de alla vara döda. Alla ska avlivas, för det finns en risk att det här viruset muterar. Det har redan skett tydligen att det har muterat, men också att det går över till människor och kan göra kommande vaccin verkningslöst. Det här låter ju makabert på olika sätt. Vad är er reaktion på den här nyheten, Dana?
Ja, min reaktion är att för det första, det här året blir bara värre och värre. Och det andra är att det visar ju att vi även i Skandinavien har problem i vår djurhållning. Att det är väldigt många djur som hålls tillsammans i små utrymmen. Även om vi har det mycket, mycket bättre här än på andra platser i världen, till exempel Wuhan. Och att det är någonting som det måste göras något åt i framtiden. Att vi kan inte ha djurhållning på det här sättet utan att riskera virus, vilket bevisligen då har hänt. Så det är också en framtidsfråga.
Nu är det tydligen så att traditionellt så pälsar man, som det heter. Alltså när man avlivar en mink för att använda pälsen, det heter att man pälsar. Mm. Det låter som en liten eufemism. Man tar alltså koll på djuret då. Det sker då alltid i november, så att säga, uppenbarligen. Mm. Och nu är det november, så de skulle så att säga pälsas ändå. Men det är då i Sverige...
Men inte hela besättningen.
Nej, 80%. Mm. Man skulle spara ungefär 20 för avel. Och i Sverige då säger, nej men det verkar Jordbruksverket säga att vi kan behålla de här för avel. De ska ju ändå pälsas, de här 80%. Medan man i Danmark avlivar alla. Ja, har vi återigen ett exempel på att Sverige har en egen väg? Eller har vi ett helt annat smittläge än vad danskarna har?
Man ska inte diskriminera alla minkar. Man vet inte vilka som är infekterade. That's the Swedish way.
Men vi har ju gränskontroll just. Det kanske håller minkarna från Danmark borta. Jag vet inte.
Ja, men alltså på ett sätt med tanke på det som skedde i Kina och det här med fladdermöss och bältdjur och grejer, att det är det som är det farliga, så att säga, när man har djur som inte ska vara nära varandra.
Nej. Men vi har ju det är ju en mycket större besättning i Danmark. Där vi kan inte riktigt jämföra våra länder där vid lag.
De har 25 gånger så många.
Ja, precis. Så att det är en mycket liten population minkar som blir kvar i Sverige om man sparar detta. Men det man kan, det är precis som du inledde med att säga, det här är ju ytterligt deprimerande i relation till det andra också, att få denna nyheten på det andra. Men det finns ju någon slags, jag tänker ändå att man får, vi kommer ju att klara det och vi kommer ju att lära av det på olika sätt och vårt samhälle kommer att lära av det. Det är väl det enda positiva man kan tänka om detta. Att på andra sidan så kommer vi antagligen ut starkare och bättre beredda för liknande prövningar framöver.
Men det är ju ett lömskt virus, den saken är ju klar. Det här är väl bara ytterligare ett exempel på det. Jag kommer ju tänka på galna kosjukan. Mm. Det var väl alla kor i England som avlivades. Och det var ganska många där.
Några ord om det som gör att Kvartal finns och lever vidare. Som ni säkert vet är allt material, alla poddar och texter hos oss fritt tillgängliga för alla, och det är möjligt för att tusentals personer ger ekonomiska bidrag. På sajten är det lätt att hitta en klickbar ikon, skänk en gåva, och ännu bättre om du blir månadsgivare. Och om alla som nu hösten 2020 tar del av vårt innehåll skulle skänka i genomsnitt 4 kronor i månaden, så är finansieringen klar. Tack till alla som stöder Kvartal. Och då ska vi leverera era enskilda spaningar på temat veckans person eller veckans ord. Vilka ska vi hålla ögonen på? Vad har funnit nåd inför era skarpa ögon?
John King vill jag lyfta fram denna vecka. Denna outtröttliga, fantastiska, sakliga man som är CNNs master of maps, om man kan kalla det så. Jag tror han har fått typ 6 timmars sömn på hela veckan och stått framför skärmen och pekat ut stater och jämfört siffror och allt vad det är. Så Mr. John King.
Du gillar honom?
Ja, det tycker jag.
Håkans bidrag?
Det får ju bli Stefan Löfven då, som har gått i karantän här under corona. För att han har träffat någon som var sjuk eller smittad. Så att det säger väl någonting om läget just den här veckan i alla fall.
Mm. Anna-Karin?
Ja, ni får gissa. Jag har valt en person som känd för att vara en stark ledare. Och som aldrig tvekade inför att använda statens resurser för att stärka sin egen position. Som var aktuell den gångna veckan. Vem kan detta vara?
Donald Trump och hans perukbudget?
Nej, fel.
Peruk har han.
4 poäng. Han, för 4 poäng. Han dog 1560.
Det låter som Gustav Vasa.
Ja, man öppnade ju hans grav i Uppsala domkyrka i veckan. För att locket var lite, inte locket i kistan utan till kryptan där han ligger med 3 av sina hustrur.
Smart, Anna-Karin.
Ja.
Just det. Och jag såg också att man kunde gå ner och titta på graven där, men man fick inte filma det, för gravfriden gäller än alltså.
Det var så fint, för det var en släkting till en av hans hustrur med vid denna öppning och som kikade ner. Och han sa att det var någon förvirrad spindel där nere, det noterade han.
Men man kan väl säga att han var ju ingen anhängare av det mångkulturella samhället, med tanke på att han utrotade katolicismen i Sverige och gjorde Sverige till det stalinistiska lutherana samhälle vi var under ganska lång tid. Kopplat till dagens diskussion.
Precis. Mm.
I panelen idag Håkan A. Bengtsson, vd för Arena-gruppen, Dana Purkomelian, jurist och liberal debattör, och Anna-Karin Wyndhamn, doktor i pedagogiskt arbete och författare och mycket annat. Hörrni, jättetack för att ni var med idag.
Tack. Tack. Stort tack.
Och jag vill inte bara tacka er utan alla andra panelister och intervjupersoner och skribenter som bidrar till Kvartals innehåll, och nämna några saker som ni kan läsa eller lyssna på från veckan. Till exempel Mustafa Panshir som skriver Fem råd till Hassan. Finns på vår sajt och den är inläst också av Johan Rabeus. Jag nämnde förut Göran Adamsons text om masochistiska nationalisterna. Den är inläst av Marika Lagerkrans. Och ni kan också läsa om representation och jämställdhetsarbete inom public service. Det är en text av Per Axel Jansson och Lars Åberg med rubriken Damhockeyparadoxen. Mer mångfaldsarbete, färre applåder. Då säger jag stort tack för idag, med en välment påminnelse om att läsa och lyssna kritiskt på det som ni tar del av. Har jag fått hela bilden? Saknades det något viktigt perspektiv? Var det kanske faktafel till och med? En aktiv publik är en välinformerad publik. Tack för att ni lyssnar och lyssnar aktivt. Trevlig helg.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.